Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag ska vi få lyssna till Thomas Sjödin som talar om rikets ankomst.
För några år sedan så såg jag tillsammans med vår John filmen Ringaren i Notre Dame, ni vet. Vi såg den faktiskt flera gånger och i flera versioner. Skälet var att jag då höll på att skriva en bok om kyrkklockor i något udda ämnet och ville ha lite bilder på den här mycket speciella yrkesgruppen ringare som ringer kyrkklockor. Filmen bygger på Victor Hugos kända roman om den pojke som för sin missbildnings skull hålls gömd i ett torn i kyrkan. Han har ett deformerat yttre, men han har ett hjärta av guld. Och slutscenen i Disneys version, vi såg även de här första svartvita, men slutversionen i Disneys version, den är helt underbar. Ett barn som tidigare bara skymtat förbi spelar plötsligt en huvudroll. För det är ett barn som vågar bryta liksom den... bryta sig ur folkmassan och röra vid det här barnet Quasimodo som ingen annan rörde vid. Han hette så, han som kallades för ringaren från Notre Dame. Den enda som tar Quasimodo på allvar, eller de enda, det är några stenfigurer som finns i kyrkans torn och som bara lever i Quasimodos närhet. Och så är det en underskön zigenarflicka som heter Esmeralda. Av omgivningen betraktad som syndfull och tjuvaktig. Sanningen om henne är att hon är en alldeles för ren spegel. En spegel som speglar samtiden, inte henne själv. Synden sitter som bekant ofta i betraktarens öga, det vet vi. Utanförskapet förenar de båda, Esmeralda och Quasimodo. Där andra ser synd och lusta, där ser Quasimodo det motsatta. En riktig människa och verklig kärlek. Och så gör han en träfigur av Esmeralda och så låter han henne bli en del av den värld som han bygger uppe i kyrktornet. I dubbel bemärkelse. För i kyrkans tornrum så har Quasimodo, det här minns ni som har sett filmen, han har byggt en miniatyr av den värld som finns utanför. En leksaksstad, tror man först. Men den där lilla staden med de handsnidade figurerna är mer än en miniatyr av staden utanför. Det ska under filmens gång stå klart att den är snarare en slags modell för det rike, den värld som ska komma. En prototyp skulle man kunna säga för ett samhälle där de utstötta är älskade och där det som är annorlunda får chans att blomma. I den här modellen övar Quasimodo på en framtid som han ännu inte vågar tro på. När han sen lämnar skuggorna i katedralen och stiger ut i ljuset så är för några ögonblick alla begrepp ställda på ända. Det står klart att det är samhället och tiden som är missbildat, inte Quasimodo. Och den kärlek som han har vårdat där uppe i tornet sprider sig nu över staden. Det är något med den här bilden som jag aldrig tror jag kommer kunna släppa. Möjligen är det här den vackraste bild jag vet av den bristfälliga, ofattbart djupa och rika gemenskap som vi kallar för kyrkan. Den kristna kyrkan är ingen miniatyr av samhället. Den är en modell. Inte av våra drömmar eller vår förmåga att räkna ut och gestalta och skapa. Den är en modell av något större, nämligen av det rike som ska komma. Det rike vi väntar på. Den är inget mindre än ett profetiskt bygge. Om det ska jag tala. Men först, såklart, så måste vi få höra Esmeraldas bön ur Disney-versionen av filmen.
Men be dig om ett svar. Jag vet inte om du lyssnar på den bön jag har. Ja, jag vet jag är för simpel. Jag ska vara utanför. När jag ser din blick så tror jag
var värt en applåd. Fantastiskt. Tack. Den som väntar på något gott och om rikets ankomst. Paulus kanske längsta och mest förtätade kapitel om uppståndelsen ifrån de döda, om det eviga livet, om framtidshoppet finns i första Korinthierbrevet, det 15:e kapitlet. Där redogör han oerhört grundligt för Kristi uppståndelse, Kristi ankomst, våra kroppars framtida uppståndelse Om när slutet kommer, när han ska överlämna riket åt fadern. Hur han då har förintat, står det, varje välde, makt och kraft. Hur han härskat tills han har lagt alla fiender under sig. Till sist också förintat döden. Alltså han tecknar en magnifik framtidsversion. Och man kan ju undra hur man ska avsluta ett sånt tal eller sån skrift som man bygger upp där. Vad drar man för slutsatser? Vad landar ett sånt bygge? Kanske kan man tänka att han säger ungefär så här ser slutscenen ut i den här filmen. Det här är facit. Så nu när ni går mot ett så stort hopp så kan ni lugnt luta er tillbaka. Det här kommer gå bra. Gud har en god framtid för er. Men så slutar inte Paulus långa resonemang. Så här slutar det. Stå därför, syftande tillbaka. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära. Och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Därför är ett nyckelord ofta, och det är det verkligen här. Alltså, därför att denna framtid kommer emot oss så spar ingen kraft. Vi väntar på något gott, på Guds fullkomliga kärleksstyre. I det ligger någonting som är sporrande, som är hoppfullt, som är lugnande. Men inte passiviserande. Absolut inte. Tvärtom. Eftersom vi väntar på en ny begynnelse för hela skapelsen, så fram till den dagen så uppmanas vi att satsa allt vi kan i arbete för Herren. Och i min värld, vad det kan vara, är ju inte mer komplicerat än att säga, det måste ju handla om vad Jesus gjorde och vad Jesus bad oss att göra. Satsa helhjärtat i Herrens verk. Och så det där underbara i löftet i slutet. Er möda ska inte vara förspilld. Tänk på det ett ögonblick. Här vet vi att vi ägnar oss åt någonting som inte är förgäves, som inte är förspilt. Det är liksom två så här, rörelser som möter varann i Bibelns framtidsvision. Så tydligt. En rörelse är rörelsen hitåt. Alltså, Guds rike kommer, vi väntar på det, Kristus är på väg att upprätta sitt rike. Men det är också en rörelse framåt, från vårt håll, att vi kallas att aktivt möta och aktivt arbeta för det rike som kommer. Enligt Petrus andra brev så uppmanas vi att påskynda rikets ankomst. Och i bönen Fader vår så ber vi, låt ditt rike komma, alltså måtte det komma så snart som möjligt. Medan vi väntar så är vi med och bygger. Det är poängen. Observera, det finns ingen motsättning emellan dessa båda. Jag är den första att erkänna att jag tycker att det är ganska svårt att sortera bland Bibelns bilder om det kristna framtidshoppet. Jag tror inte att jag är helt ensam. Alltså, där läser vi att det väntar en himmel, skildras ett paradis, Jesus ska vända tillbaka och hämta de sina, han ska också upprätta en ny himmel och en ny jord, vi ska ryckas bort, vi ska vara hos honom för evigt, han kommer hit och så vidare. Det är en rad olika bilder. Jag tror inte att man varken kan eller behöver veta hur allt det där hänger ihop. Jesus själv tar ju till skiftande bilder när han ska berätta om himmelriket eller Guds rike. Så jag tror inte att man gör våld på Bibelns lära Om man liksom lägger ihop de här bilderna och låter en stor bild, som ju blir begränsad men dock en stor bild, träda fram. En bild av det kristna framtidshoppet. Att man lägger ihop dem till en vision som skulle kunna låta ungefär så här. Beroende på vem som liksom samlar ihop den. En dag ska Gud bli allt i alla. Alla kan läsas både framlänges och baklänges. Det blir ändå alla. Samma Jesus som kom in i den här världen. Vi läser i adventstexterna. I ringhet som ett litet barn. Utan att höja sin röst och ropa. Han ska en dag komma tillbaka. Offentligt och synligt. Som herrars herre och konungars konung. Över himmel och jord. Han ska komma i makt och i härlighet och alla ska se honom och hans välde ska aldrig ta slut. Det rike han regerar är ett fridsrike. Lamm och lejon ska leka sida vid sida. Döden finns inte mer och alla tårar är avtorkade. Kort sagt, allt blir som det var tänkt. Eller med ord ur Uppenbarelseboken, själva finaltexten i Bibeln. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Man kan sammanfatta detta och säga att det kristna framtidshoppet är ett ljust hopp. Vi väntar inte på undergång utan på upprättelse. Och idag på andra advent så vill jag bara ett ögonblick låna den här bilden av Quasimodo, det missbildade barnet i tornet, som ett sätt att tänka om det hoppet. Han ser för sina ögon en bättre värld, en annan värld. Men han vågar inte riktigt tro på den världen. Och för att inte gripas av vanmakt så gör han någonting. Han bygger en modell av den världen där han kan öva sig i att tro. Vi vet några saker om Guds riket. Vi vet att vi har redan sett hur det kommer att vara. Vi har sett det i Jesus, i hans liv här på jorden. Hans liv var ju samtidigt en räddningsaktion och en demonstration, kanske till och med en modell av det som skulle komma. När Jesus gjorde under, vilket han ju gjorde, så var det en verklighet där och då. Den han rörde vid blev vidrörd. Men det var också en glimt av någonting som skulle komma. Så här ska det bli. När han drev ut demoner så var det en förkunnelse om att det kommer en dag när ondskan ska slutbesegras. När han botade sjuka så lät han en värld där ingen sjukdom finns kan målas för deras ögon. När han mättade de hungriga så gav han dem bilden av en värld utan svält. Och när han uppväckte de döda så visade han en bild av en värld där till och med döden är slutbesegrad. Och så säger Jesus igen och igen: gå ut i världen och gör allt detta tills jag kommer. Ta i i Guds rike. Verka för Herren. Spar dig inte. Vi vet också en sak till. Och det är att Guds rike är redan här. Vi väntar på det, men det är redan här. Det kom i och med Jesus. Det finns som ett frö i jorden. Det finns som gäst eller surdeg i ett bakverk. Och det avgörande i båda de bilderna är ju att det som sås i fröet och i degen är levande. Det är en levande sådd i världen. Riket är enligt Jesus inom oss redan här och nu. Så den som öppnar sig för det riket, den min människan blir ju också en sådd av hopp i den här världen. Vi lyssnar.
Sjunger himlen, sjunger himlen, då sjunger jag. Mitt i natten sjunger stjärnor och morgonljuset, det sjunger dag. När mitt hjärta vill Guds ära, när Guds ära blir min sång, ja, då sjunger själva livet samma lovsång gång på gång. När vi delar vad vi funnit, blir det mer av samma slag. När vi visar vad vi vunnit, ja, då gryr en glädjedag. När vi sjunger ut vår längtan, när vi lever ut vårt hopp, går vårt budskap att begripa och det andliga får kropp. När Guds kärlek blir till handling, då kan tron förflytta berg. Då föds hoppet om förvandling och hela livet skiftar färg. Då kan världen våga hoppas, ja, då lyser löftet klart. För när fikonträdet knoppas, ja, då blir det som
den där raden, för när fikonträdet knoppas, ja, då blir det sommar snart. Varje gång vi lyssnar på den här sången så brukar alltid Lotta säga, det där är en av de finaste rader jag vet. Den är det är ett sommartecken. Vi väntar inte på en lång vinter. Tecknen säger att det kommer ljusna, det kommer bli sommar. Vi går mot någonting stort. Så till sist, hur väntar vi då? En sak är väldigt klart, jag ska fokusera på den här sista delen. Och det är ju att all passivitet lyser med sin frånvaro i de profetiska texter som tecknar Guds rikets genombrott. Alltså, den kristna tron bygger inte ett skyddsrum i väntan på smällen. Bygger snarare just en modell av den värld vi väntar på. Vi är kallade att möta det som kommer aktivt. Förstår vi det framtidshopp som räcks till oss i Kristus, så blir ju omedelbart det en vision av hoppet, inte bara då, utan hoppet nu, här, idag. Egentligen är ju det det är grunden för all kristen mission. Att hoppas på en bättre framtid i världen för de fattiga, de sjuka, de ensamma, de utnyttjade, de diskriminerade, de deprimerade, flyktingarna. Alltså, enklast uttryck, göra allt vi kan för att livet här ska bli så likt det rike vi väntar på. Och då tycker jag saker plötsligt klarnar för en. Det är det vi håller på med. I det ingår, tror jag också, att hoppas på en bättre framtid för den jord som nu är febrig och plågad. Skapelsen suckar och längtar efter den befrielse som Guds barn ska få, står det i Romarbrevet. Och orden ifrån Hosea 4, där det står, därför sörjer landet, handlar om sambandet mellan människors livsstil och de naturkatastrofer som drabbade den värld dessa människor skulle leva i. Någonting som känns kusligt aktuellt idag. Jag hörde häromdagen en predikant på någon av de religiösa tv-kanalerna. Ni vet, det finns några sådana. Som raljerade över alla de kristna som kämpar med att med tanke på klimathoten liksom vända utvecklingen för vår värld, vår jord i tid. Och som menade att det enda som är viktigt, det är att människor blir frälsta. Punkt slut. Och att kristna borde sluta tjata om klimathoten och växthuseffekterna. Jorden kommer ändå nötas ut som en mantel, sa han. Och vi ska ändå bort härifrån. Och så ett ganska avslöjande flin. Det där är inte klassisk kristen tro. Obs. Det där är snarare en förslappning och en förvanskning av det. Och kanske skälet till att man kan hamna där är lite hur vi ser på vad frälsning är. Alltså, vad är det att bli en del av det här riket? Att det i så hög grad har blivit något enbart personligt. Det utgår från oss själva, från jag, mig och mitt. Men frälsningen är ju större än så. Inte enbart att jag ska komma till himmelen en gång, det är stort nog. Men att vi ska uppstå. Vi ska uppstå till nytt liv i Guds nya himlar och på Guds nya jord. Så stort är det kristna hoppet. Och när vi läser att människan skapas till Guds avbild, så rör det både att vi är skapade till att återspegla Guds kärlek och skönhet i vår tillbedjan. Men också att reflektera den kärleken i vårt förvaltarskap på den här jorden. Och där hela skapelsen är inräknad. Människan kommer inte in i skapelsen främst som en konsument. Hon kom in som en förvaltare. Och att förvalta är inte att suga ut eller profitera på skapelsen. Det är att älska den, att värna om den, att skapa förutsättningar för liv och mångfald. Och vi i kyrkan borde ju vara främst i ledet Av dem som värnar om vårt klimat och vår natur. Som lever klokt och ansvarsfullt. Så klokt och ansvarsfullt som det bara går att göra på den jord Gud har anförtrott oss till hans rike bryter igenom. Jag tänkte på det faktiskt, att jag är både rörd och stolt. Alltså, det här kan ske på så många sätt. Någon undviker att flyga, någon tar tåget istället, någon annan gör så och så. Jag blev lite rörd och stolt när jag tänkte på den klimatinsats som bara volontärerna i vårt matprogram Manna gör. Dag ut och dag in. Vi räknar med att det där gänget som är ungefär 40 personer räddar cirka 1 ton mat varje vecka från att slängas. Mat som istället kan delas ut och ätas upp av behövande människor. Det hjälper hungriga människor. Det räddar också en massa miljö. Och det räddar människor som får ett sammanhang att finnas i. Och Guds rikesvisionen innefattar, tror jag, allt det där. Man ska aldrig skilja det åt. Men lönar det sig då? Har den där predikanten rätt som säger att allting ändå ska brinna? Peter Halldorf har precis kommit med en liten men oerhört viktig bok i detta ämne. Den heter Därför sörjer jorden. Om klimatkrisen och Kristushoppet. Där bemöter han det här himmel och jord ska brinna rösterna i dagens kristenhet och skriver citat att det är ett sätt att tänka på och tala om Jesus Kristus som inte fullt ut förmår att ta till sig att Jesus i alla avseenden delar vår mänskliga natur. Och därmed är en del av skapelsen. Om Gud själv blir människa och dessutom som skapad varelse försonar hela skapelsen med sig, säger det sig själv att varje föreställning om att Gud till sist ska rata denna skapelse och ersätta den med ett nytt kosmos skapat ur intet knappast kan kallas kristet. Slutcitat. Det är här Quasimodos strategi blir så fruktansvärt bra. Alltså, vad börjar vi? Det är så fruktansvärt lätt att vanmakten griper oss. Skammen för oss, ingen värt vidare, ofta bara förlama den. Jag tror det måste börja i hoppet, i Kristushoppet om det som vi väntar på, som vi går emot. Quasimodos strategi är börja smått. Börja i det lilla, men gör det rätta. Strunta i om det lönar sig, om det ser ut att kunna bli någonting av det. Bara fortsätt att göra det, därför att det är vårt sätt att vänta. Vi gör det aktivt. Att arbeta för Guds rike är inte att olja hjulen på en maskin som är på väg ut för ett stup. Det är inte att restaurera en tavla som snart kommer att kastas på elden. Det är inte att plantera rosor i en trädgård som sen ska grävas upp och lämna plats åt ett hus. Det är, hur svårt det än är att tro, att åstadkomma något som med tiden blir Guds nya värld, skriver Tom Wright i sin bok. Om den yttersta tiden. Det är en hoppfull hållning. Minns ni sången? Du får ingenting ta med dig dit du går. Jo, det får du. Allt gott, allt osjälviskt, givandet, kärleken, omtanken. Och i ljuset av det så får alla våra kärlekshandlingar betydelse. All omtänksamhet, all skönhet, all tacksamhet och alla böner, de har betydelse. Att förkunna helighet och evighet istället för förgänglighet har betydelse. Att vi vägrar att sjunga med i den kör som sjunger undergång. utan tar ton för Kristus hoppet och säger det bästa ligger framför. Det bästa har inte hänt än längre, därför att det är Kristus som är vårt hopp och Kristus lever. Eller med sången av en bekant till mig. Det går en väg mot framtiden. Det är den vägen vi beträder.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.